Min önskan har ju varit de här dagarna att få ge lite nycklar till Gamla testamentet. Och vi har ju mycket hamnat i Saltaren. Och vi ska vara mycket i Saltaren nu också. Men innan vi går till Saltaren så ska vi gå till profeten Sakarja. Till det 12:e kapitlet hos Sakarja. Vi läste häromdagen om Israels folk. Hur Herren långt innan det sker talar om att det ska förskingras ut över jordens yta. Vi läste Hesekiels 34 kapitel. Och så i det 36 kapitlet läste vi om hur Herren ska återsamla det judiska folket till Israel. Och där ska han ge dem en ny and. Och vi ska komplettera det där lite grann hos Sakarja. Vi har redan läst det 12:e kapitlets 10:e vers. Att över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta en nådens och bönens ande. Så att de ser upp till mig och ser vem de har genomborrat. Och de ska hålla dödsklagan efter honom som han håller dödsklagan efter ende sonen. Och ska bittert sörja honom som han sörjer sin förstfödde. Ja, på den tiden ska Jerusalem hålla stor dödsklagan sådan den var som hölls i Hadadrimmon på Megiddons slätt. Israel ska ta emot Jesus på ett mycket medvetet sätt och under stor förkrosselse. Och det stora hindret för Israel att göra det idag, det är den kristna kyrkan. Så länge den kristna kyrkan har befunnit sig i en maktställning, sedan kyrkan blev statsreligion år 315 efter Kristus i Romarriket, sedan dess har kyrkan förföljt judarna. Men den här omvändelsen, den ska ske under ganska speciella omständigheter. Därför att Sakarja talar här om att det ska bli så stora svårigheter runt Israels land. Att folket kommer i ett sådant trångmål. Att så att säga man inte har någon utväg. Och då ska Herren utgjuta denna nådens och bönens ande. Om vi därför läser i början av kapitlet. Andra versen. Se, jag ska göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också över Juda ska det komma när Jerusalem blir belägrat. Och det ska ske på den tiden att jag ska göra Jerusalem till en lyftesten för alla folk. Var och en som försöker lyfta den ska skada sig illa på den och alla jordens folk ska församla sig mot det. Vi kan se det, hur det börjar i liten skala, hur opinionen långsamt svänger om, hur vi kan höra idag människor stå och säga att ja, de bär sig åt som nazisterna gjorde. Det kommer steg för steg att växa fram. Alla folk kommer att vända sig mot Jerusalem. Och i det trångmål som då uppstår kommer Herren tillbaka. Han kommer på något sätt att uppenbara sig för Israels folk till ett medvetet mottagande av honom som Messias. Men nu ska vi alltså gå till Saltaren. 69:e salmen ska vi titta i först. Det är en sån där salm som vi bara brukar läsa till hälften. För när vi kommer till halva salmen så stoppar vi till och säger att nu låter det inte fromt längre. Så nu slutar vi läsa. Amen. Det finns ju många sådana salmer i Saltaren. Och det måste ju bli fel om man bara läser halva salmen. Man ska aldrig läsa halva texter. Man ska läsa hela texten. Så nu ska vi läsa lite grann i skarven för att spara lite tid. Vi kan gott läsa hela salmen, det kan du göra när du kommer hem. Men vi börjar i 21:a versen. För där möter vi det samma bild som vi såg igår kväll. en ensam lidande man som är förföljd för sin rättfärdighets skull. Och han ropar i sin bön: du känner min smälek, min skam och vanära. Du ser alla mina ovänner. Smälek har krossat mitt hjärta så att jag är vanmäktig. Jag väntade på medlidande men där var inget, och på tröstare men jag fann ingen. Det gav mig galla att äta och ättika att dricka i min törst. Vi känner igen Jesus. Men så slutar vi där. För sen fortsätter det så här: må deras bord framför den bli till en snara och till ett giller, bäst de går där säkra. Må deras ögon förmörka så att de inte ser, gör deras höfter vacklande alltid. Utgjut över dem din onåd och låt din vredes glöd hinna upp dem. Må deras gård bli öde, ingen må finnas som bor i deras hyddor. Detta är en förebild till Israels utspridande efter Jesu död och uppståndelse. Och det finns ingen anledning för oss att be sådana böner över Israel, för vi är kallade att välsigna Israel. Men om vi ser hela salmen som en Jesus-salm, så kan vi förstå att detta är inneslutet i Guds plan för historien. Och när vi förstår att salmerna innehåller dubbelexponerade bilder, då kan vi läsa, och så ska vi också inte bara hitta Israels konung som lider för sin rättfärdighets skull, utan vi ska också finna bilder av Israels folk när det är förskingrat ut över världen. Vi ska gå till den 44:e salmen. Jag börjar läsa där i den 9:e versen. Gud lovar vi alltid, då ditt namn prisar vi evinnerligen. Och dock har du nu förkastat oss och låtit oss bli till skam, och du drar inte ut med våra härar. Du låter oss vika tillbaka för ovännen, och det som hatar oss tar sig byte. Du låter oss bli uppätna som får, och bland hedningarna har du förstört oss. Du säljer ditt folk för ett ringa pris. Stor är inte den vinst du har gjort på det. Du låter oss bli till skam för våra grannar, till spott och hån för dem som bor omkring oss. Du gör oss till ett ordspråk bland hedningarna. Du låter folken skaka huvudet åt oss. Hela dagen är min skam inför mig, och blygsel höljer mitt ansikte när jag hör smädarens och klandrarens tal, när jag ser fienden och den hämndgirige. Allt detta har kommit över oss, och vi har dock inte glömt dig, ej heller svikit ditt förbund. Våra hjärtan avföll inte, och våra steg vek ej av från din väg, så att du därför har krossat oss i schakalers land och övertäckt oss med dödsskugga. Om vi hade glömt vår Guds namn och uträckt våra händer till en främmande gud, mån inte Gud skulle ha utransakat det, han som känner hjärtats hemligheter. Nej, för din skull blir vi dödade hela dagen och blir betraktade som slaktfår. Vakna upp, varför sover du, Herre? Vakna, förkasta oss inte för alltid. Varför döljer du ditt ansikte och glömmer vårt lidande och trångmål? Se, vår själ är nedböjd i stoftet, vår kropp ligger nedtryckt till jorden. Stå upp till vår hjälp och rädda oss för din nåds skull. Här har vi Auschwitz. Här har vi förintelsen. För din skull blir vi dödade hela dagen och blir betraktade som slaktfår. Det finns en tradition i den kristna kyrkan att man säger att ja, de har ju förbrutit sig mot Gud, och de är inte längre Guds folk, och allt vad det är vi säger. Men faktum är att judarna skulle ha sluppit mycket av den förföljelse som kommit från de kristnas led om de hade förnekat sin egen övertygelse. Det har ju funnits tider då man tvångsomvände judar med svärd i hand. Men judarna hade ändå en sådan kärlek till det de uppfattade vara rätt även om det till sist visar sig att det inte var hela sanningen, så hade de ändå en sådan kärlek till det de uppfattade vara rätt att de hellre lät sig dödas. Och därför så kan man förstå den här salmen. Om vi hade glömt vår Guds namn och uträckt våra händer till en främmande Gud, månne inte Gud skulle ha utransakat det, han som känner hjärtats hemlighet. På ett sätt har de blivit mer förföljda för sin trohets skull. Även om det till sist visar sig att troheten var en trohet mot någonting som inte var den fulla sanningen. Du kan backa till den 43:e salmen. Den läser vi ju ofta. Och vi kan känna igen oss allihopa i den, inte minst under de dagar då smärta och sorg och depression tar tag i oss själva. Men nog är detta en bild av judarna utförskingrade över jordens yta. Skaffa mig rätt, o Gud, och utför min sak mot ett folk utan fromhet. Rädda mig från falska och orättfärdiga människor. Ty du är den Gud som är mitt värn. Varför har du förkastat mig? Varför måste jag gå sörjande, trängd av fiender? Sänd ditt ljus och din sanning. Må det leda mig, må det föra mig till ditt heliga berg och till dina boningar, så att jag får gå in till Guds altare, till Gud som är min glädje och fröjd, och tacka dig på harpa, Gud, min Gud. Varför är du så bedrövad, min själ, och varför så orolig i mig? Hoppas på Gud, ty jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud. Ja, frälsning, vad heter det på hebreiska? Yesha. Min frälsning och min Gud, min Jesus och min Gud. Det är vad juden läser när han läser den här salmen. Och han vet ändå inte vad han läser. Inte riktigt på allvar. Men det kommer. Och det är som du börjar märka när vi läser Psaltaren, att psalmerna finns liksom i grupper. Inte i fast avgränsade grupper, men det finns i grupper. Flera psalmer tar ofta upp samma tema. Här finner vi några psalmer som står ihop och som liksom handlar om judarna i förskingringen. Nu ska vi gå lite längre fram i Psaltaren. Och så ska du se att här finns en stor grupp med psalmer som handlar om judarnas återvändande till Israel. Och det är psalmerna 120-134. De har alla en underrubrik. Det står över alla de psalmerna en vallfartssång. Och vallfart, det var ju redan på den tiden då man bodde i Israel, när man drog upp till Jerusalem vid högtiden. Och det där står ju alltså som en sinnebild för Herrens återsamlande av sitt folk i tidens slut. När det judiska folket ska återvända från alla riken över jordens yta tillbaka till Israels land. En vallfartssång. Och den första av dessa vallfartssånger, den handlar också om judarna i förskingringen. Jag ropar till Herren i min nöd och han svarar mig. Herre, rädda min själ från lögnaktiga läppar, från en falsk tunga. Varmed blir du lönad både nu och allt framgent ur falska tunga? Jo, med en våldsverkares skarpa pilar och med glödande ginstkol. Ve mig att jag måste vistas i Meseks land och bo bland Kedars hyddor. Länge nog har min själ måste bo bland dem som hatar friden. Jag själv håller frid, men säger jag bara ett ord är det redo till strid. Exakt så har judarna haft det över hela jordens yta. Vi läste i 44:e salmen ångestropet, Herre, varför sover du? Och svaret kommer i den 121:a salmen. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Inte ska han låta din fot vackla. Inte slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte. Han sover inte. Herren är den som bevarar dig. Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen, ej heller månen om natten. Herren ska bevara dig för allt ont, han ska bevara din själ. Han ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Vi hoppar lite fram till 123 psalmen. Den kan vi läsa både för att förstå det judiska folkets situation. Jag vill också att du ska läsa den och ta den till dig helt personligt, för det har vi alltid lov att göra. Gud är icke bara judarnas Gud, han är ju vår Gud. Och vi är alla ett folk, fast det ännu inte är uppenbart för våra ögon. Det handlar om förakt, att vara föraktad. Ty det är något av det smärtsammaste vi kan uppleva, övergivenheten, föraktet. Och om du har drabbats av människors förakt i ditt liv, och det har du antagligen någon gång, om inte annat så kanske du har föraktat dig själv, då ska vi läsa den här psalmen och förstå att Guds nåd kan rena oss från alla de skadeverkningar som föraktet kan ha lagt in i våra hjärtan. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himmelen. Jag som tjänares ögon ser på deras herres hand, som en tjänarinnas ögon på hennes frus hand, så ser våra ögon upp till Herren vår Gud, till dess han blir oss nådig. Var oss nådig, Herre, var oss nådig, ty vi är rikligen mättade med förakt. Rikligen mättad är vår själ med de säkras bespottelse, med de högmodigas. Den 126 psalmen ska vi också läsa och sätta in den i det här sammanhanget. Den talar ju helt klart om det som sker i våra dagar. Så den börjar med orden: när Herren åter upprättade Sion, då var vi som drömmande. Då blev vår mun uppfylld med glädje och vår tunga med jubel. Då sa man bland hedningarna: Herren har gjort stora ting med dem. Ja, Herren hade gjort stora ting med oss, över det var vi glada. Herre, upprätta oss igen, du, så som du återför bäckarna i sydlandet. De som sår med tårar ska skörda med jubel. De går gråtande ut och bär sitt utsäde. De kommer åter med jubel och bär sina kärvar. Och det är i det här sammanhanget vi har den 130:e psalmen. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst. Låt dina öron lyssna till mina böners ljud. Om du, Herre, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem kan då bestå? Dock hos dig är ju förlåtelse för att man må frukta dig. Jag väntar efter Herren. Min själ väntar och jag hoppas på hans ord. Min själ väntar efter Herren mer än väktarna efter morgonen. Ja, mer än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren Israel. Ty hos Herren är nåd och mycken förlossning är hos honom. Och han ska förlossa Israel från alla dess missgärningar. Här tror jag vi har en parallell till detta som vi läste hos Zakaria. När Gud utgjuter nådens och bönens ande, så att det ser upp till honom som det har genomborrat. Och slutet är ju så underbart. Ty Guds mål med historien är ju ändå detta, att allt hans folk ska samlas, en jord och en herde. Och den 133 psalmen tror jag är en bild av detta. När det inte längre finns någon splittring mellan judar och kristna, eller mellan kristna och kristna, eller mellan judar inbördes, utan det är en jord och en herde. Se hur gott och ljuvligt det är att bröder bor endräktigt tillsammans. Det är likt den dyrbara oljan på huvudet som flyter ned i skägget. Ned i Arons skägg som flyter ned över linningen på hans kläder. Det är likt Hermons dagg som faller ned på Sions bergen, ty där ger Herren välsignelse, liv till evig tid. Och du kan jämföra med vad Paulus skriver i Romarbrevet 11. Vi kan slå upp det. Att när Herren får lov att foga samman allt sitt folk till en jord med en hed, då kommer det att bli liv för de döda, precis som det står i salmen här, liv till evig tid. Paulus uttrycker det på ett annat sätt. Romarbrevet 11 och 15. Ty om detta att det försköts gav världen försoning, vad skall då deras upptagande ge om inte liv för de döda? Och därför så kan vi se och förstå att allt det som händer idag runt omkring oss, som vi ser på våra nyhetsprogram, det är uppfyllelsen av urgamla profetior. Det finns överallt i Gamla testamentet. Vi hade lika gärna kunnat ägna de här dagarna åt att läsa Jesaja eller Jeremia eller Hesekiel. Jag har ju läst lite överallt, men vi har lagt tyngdpunkten vid Saltar just för att se detta. Hela Gamla testamentet är som en dubbelexponerad bild. En bild som har med samtiden att göra och en bild som har med framtiden att göra. Och allra mest tydligt är detta i Saltaren. Och därför så är det min förhoppning att du framgent ska kunna läsa Guds ord och urskilja båda de här bilderna. Se hela tiden den profetiska dimensionen i allt som står skrivet i Gamla testamentet. Urskilja Jesus överallt och urskilja det historiska mönster som han har dragit upp för, ska vi säga, världshistorien. Vi ska sluta med den 107:e salmen. Den handlar om det judiska folkets hela historia i en enda psalm. Och först så upprepas ett tema flera gånger. Det handlar om hur Gud kallar folket och folket överger sin kallelse, men Herren ger nåd. Mitt i psalmen kommer Jesus. Låt oss läsa. Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i vinnerligen. Så må Herrens förlossade säga, det som han har räddat ur nöden, det som han har församlat från länderna, från öster och från väster, från norr och från havssidan. Det är alltså en psalm som är riktad till judarna idag, alla dem som han har församlat från alla håll. De irrade omkring i öknen på öde stigar. De fann ingen stad där de kunde bo. De hungrade och törstade, deras själ försmäktade i dem. Men de ropade till Herren i sin nöd, och han räddade dem ur deras trångmål, och han ledde dem på en rätt väg så att de kom till en stad där de kunde bo. De må tacka Herren för hans nåd och för hans under med människors barn, att han mättade den försmäktande själen och uppfyllde den hungrande själen med sitt goda. De satt i mörker och dödsskugga, fångna i elände och järnbojor, därför att de hade varit motsträviga mot Guds ord och hade föraktat den högstes råd. Han kuvade deras hjärtan med olycka, de kom på fall och hade ingen hjälpare. Men de ropade till Herren i sin nöd, och han frälste dem ur deras trångmål. Han förde dem ut ur mörkret och dödsskuggan, och deras bojor slet han sönder. De må tacka Herren för hans nåd och för hans under med människors barn, att han krossade kopparportarna och bröt sönder järnbommarna. De var oförnuftiga, ty de vandrade i överträdelse och blev nu plågade för sina missgärningars skull. Deras själ vämjdes vid all mat och de var nära dödens portar. Men de ropade till Herren i sin nöd och han frälste dem ur deras trångmål. Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från graven. Så långt har du den gammaltestamentliga historien. Och så sänder Gud sitt ord och botar dem. Här kommer Jesus. Och han går omkring och gör väl och botar alla. De må tacka Herren för hans nåd och för hans under med människors barn. De må offra lovets offer och förkunna hans verk med jubel. Ja, så står det här. Men man gjorde ju inte så. Utan istället förskingrades man ut över jordens yta. Och det används en bild här som används på många håll i Bibeln, nämligen havet. Bilden av alla de många folken ut över jordens yta liknas vid ett hav, ett folkhav. De for på havet med skepp och drev sin handel på stora vatten. Där fick de se Herrens gärningar och hans under på havsdjupet. Med sitt ord uppväckte han stormvinden så att den hävde upp dess böljor. De for upp mot himmelen, ned i djupen. Deras själ upplöstes av ångest. De raglade och stapplade som druckna och all deras vishet blev till intet. Men de ropade till Herren i sin nöd och han förde dem ut ur deras trångmål. Han förbytte stormen i lugn så att böljorna omkring den tystnade. Och de blev glada att det blev stilla. Och han förde dem till den hamn dit de ville. De må tacka Herren för hans nåd och för hans under med människors barn. De må upphöja honom i folkets församling och lova honom där de äldste sitter. Och så kommer en beskrivning av hur Herren åter låter landet blomstra. Han gjorde strömmar till öknen, klippsprång till bördig mark, källsprång till torr mark, bördigt land till salthed för dess inbyggares ondska skull. Han gjorde öknen till en vattenrik sjö och torrt land till källsprång. Och han lät de hungrande bo där, och de byggde en stad där de kunde bo. De besådde åkrar och planterade vingårdar som gav dem sin frukt i avkastning. Han välsignade dem och de förökade storligen, och deras boskapsjordar lät han inte förminskas. Men så kommer de nya trångmålen. Alla folk församlar sig mot Jerusalem. Väl blev de sedan ringa och nedböjda i det olycka och bedrövelse tryckte dem. Men han som utgjuter förakt över furstar och låter dem irra omkring i väglösa ödemarker, han upphöjde då den fattige ur eländet och lät släkterna växa till som fårjordar. De redliga ser det och gläder sig, och all orättfärdighet måste tillsluta sin mun. Och så kommer en uppmaning till oss idag. Den som är vis, han må ge akt på detta och besinna Herrens nådesgärningar. Låt oss be. Herre, vi ärar och prisar dig för ditt ords mångfaldiga rikedom. Vi häpnar över precisionen, Herre, i det profetiska materialet. Vi häpnar över att allt till punkt och pricka har blivit som du sagt för tusentals år sedan. Vi häpnar över detaljrikedomen, din vishet, din kunskap, din allmakt, Herre. Vi ville be dig att du på nytt återger oss tron på din allmakt. Ty när vi inte förstod dina vägar, så sa vi att du var nog inte så mäktig som du påstod. Vi ber att du förlåter oss det, Herre. Du har visat med all tydlighet att du har allt i din hand och allt under kontroll. Vi vill vörda dig. Vi vill tillbe dig. Vi vill be dig, Herre, att du ska slutföra dina historiska avsikter så att det blir en jord och en herde. Och må vi när tiden nalkas sitt slut förstå dina vägar så att vi arbetar med dig och inte mot dig. Amen. I Jesu namn.